Och vi ska läsa två bibeltexter idag, ifrån Sakaria kapitel 9 och vers 9 och ifrån Matteus kapitel 21 och vers 1 till och med 17. Så vi läser i Jesu namn. Fröjda dig stort, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Se, din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Jag ska ta bort vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar ska bort och han ska tala fri till hedna folken. Hans välde ska nå från hav till hav, från floden till jordens ändar. Och så läser vi ifrån Matteus evangeliet också, kapitel 21. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar. Han sa till dem, gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Om någon säger något till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dottern Sion, se din kung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem och han satt upp. Och den stora folkskaran bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvista från träden och stödde på vägen. När folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade, Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem kom hela staden i rörelse och man frågade, vem är han? Folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret. Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar och sa till dem, det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men jag har gjort det till ett rövarnäste. På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom och han botade dem. När översteprästerna och de skriftlärda såg de under han gjorde och barnen som ropade i templet, Hosianna, Davids son, blev de upprörda och sa till honom, hör du vad de säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst av barns och spädbarns mun har du berättat en lovsång. Sedan lämnade han dem, gick ut ur staden till Betania där han övernattade. Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt levande ord som vi får läsa och leva i och tro på och tala över och sjunga om och samlas omkring som vittnar om dig, vem du är och vad du vill. Hjälp mig att tala en stund och hjälp oss att lyssna i Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt. Idag så firar vi ju advent som betyder ankomst. Vi firar den ankomst som var förutsagd, som vi läste om i profeten och som hände i den textdelen i Matteus när Jesus red in. Men vi firar också den advent som vi ännu inte har sett, nämligen att Jesus Kristus ska komma tillbaka igen. Så det är en dag som talar om profeterna, som talar om evangeliet, men som också talar om framtiden. Profeten Sakaria som vi läste här ifrån, han kom med flera deporterade judar tillbaka till Jerusalem efter en tids fångenskap i Babylon. På 500-talet, 400-talet före Jesu Kristi födelse. Och hans uppdrag var tillsammans med en del människor att återuppbygga templet som hade rivits ner när kung Nebukadnessar intog Jerusalem. Och hans bok är oerhört fascinerande och spännande att läsa. Det kan jag rekommendera som kvällsläsning, som middagsläsning. Ja, om man har liksom en liten stund över, läs Zakaria bok. Det finns mycket, mycket intressant att se därifrån. Och han profeterar om en konung som kommer till Jerusalem ridande på en åsna. Och det är med de orden som Jesus rider in i Jerusalem. Och man kan ju fundera lite på det där. Liksom, hade Jesus nu, liksom, satte han ihop den här scenen? Jag tror att visst gjorde han ju det. För han visste ju vad hans uppdrag var. Att komma in i staden. Inte kanske som alla människor skulle tro skulle ske. Han såg något annat. Men han visste att det han gjorde var uppfyllelsen av profetens ord. Och Zakaria, han liksom ser, han anar, han hör och han skriver och han uppmuntrar och säger: se, din konung kommer. Och det är liksom ropet som ljuder över första adventsdagen. Att konungen, Jesus Kristus, han kommer. Och det är väldigt bra den där lilla sentensen. Se, din konung kommer. För när jag läste den så föll den i tre bitar. Det är perfekt för en predikant som vill ha tre punkter. Punkt ett. Punkt 2, punkt 3. Här har vi punkt nummer 1. Se. Se. I Efesierbrevet 1 och 18 så står det så här: jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Det finns ett inre seende som aktiveras av tron på Jesus Kristus. Att kunna se vem det är som är i fokus en sån här dag, och inte bara en sån här dag. Vad viktigt att vårt inre är upplyst av det ljus som är det sanna ljuset. Det står i Johannes kapitel 1 och vers 5 att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Det behövs ett inre ljus för att kunna se det. Att se på Jesus. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. I en tid av väldigt mycket flackande, har ni tänkt på mycket flackande det är? Det är scrollande, det är snabba klipp, det är möjlighet att titta på alla möjliga olika saker. Du kan liksom bädda din, göra din egen meny på vad du vill ta in, och du kan prenumerera på olika tjänster och se allt möjligt. Väldigt bra på många sätt. Men ibland blir det ett väldigt flackande som gör att fokus kan vara svårt. En sån här dag vill uppmana oss och uppmuntra oss att se på Jesus. Att ta blicken fäst på honom. Det är värt det. Att fästa blicken kan kräva ibland att man stänger av andra saker som tar uppmärksamhet för att kunna hålla fokus. Jag vet inte hur det är för dig, om du kan göra flera saker samtidigt. Jag kan gå och tugga tuggummi samtidigt. Bara det tycker jag är fantastiskt. Vad kan jag göra med samtidigt? Ja, det är väl typ det. En del har ju väldigt svårt att liksom fokusera mer på en sak gången. Man blir väldigt liksom... Och det finns något som heter FOMO idag. Fear of missing out. Man ska liksom vara med överallt. Man ska vara uppkopplad överallt. Man ska veta allting och kunna allt. Och vara liksom fördjupad i allting. Det gör att man ofta inte får det där fokuset. Som jag tror är så viktigt. För att det här ljuset från Jesus verkligen får lysa in i mitt liv. Att varje dag unna sig en stilla stund i bön med en öppen bibel och läsa och bedja. Det tror jag är så otroligt härligt och det är oöverträffat när det gäller att leva i en källa av liv, av ljus och av frid. Söker du ljus, söker du liv, söker du frid. Ta en stilla stund med Jesus. Öppna din bibel. Be en enkel bön. Be två böner. Be tre böner. Att sätta fokus på det som är viktigt. Och för min del så är en stilla stund med Jesus i bön. Det är en fråga om överlevnad. I en tuff och ganska kall och komplicerad tid. Där det är så mycket som pockar på min uppmärksamhet. Så behöver jag stillheten hos Jesus. Att få tag på vem han är och vad han vill. Jag tror också att se på världen genom Jesus. Att mäta och pröva det vi möter och det vi ser mot Jesus och hans intressen i den här världen. Varför kom Jesus hit? Vad var hans budskap? Hur behandlade han människor? Vilka var hans värderingar? Vilka var det han rörde sig runt omkring? Vilken var hans attityd? Att se på världen genom linsen av vem Jesus är och vad han står för. Då behöver jag ju umgås med honom i ordet och i bönen så jag ser. Se din konung. Jesus han rider in på en åsna och när en kung red in på en åsna så signalerade det att jag har fredliga avsikter. Det var något helt annat om en kung red in på en stridshingst. Det kunde också ske. Då var det mer en maktdemonstration att nu tar jag över här. Nu är det liksom passa er. Nu är det på riktigt. Nu kommer det smälla om inte ni gör som jag gör. Och säger. Men när man red in på en åsna, det var inte helt ovanligt. Så var det för att säga, jag kommer med fred. Jag kommer med frid. Och jag vet inte om ni lade märke till den tionde versen i Zakaria. En otroligt intressant vers som jag tror har också en profetisk betydelse. Där det står så här, jag ska ta bort vagnar ur Efraim. Efraim är ju också en bild på Israel. Och hästar ur Jerusalem. Är det något fel med hästar och vagnar? Vad betyder det där? Jo, men det handlar ju om stridsredskap. Jag ska ta bort stridens vagnar och stridshästarna ur Jerusalem. Stridens båga ska bort. Och han som rider in, han ska tala frid till hedna folken. Frid, det ordet skulle kunna översättas med fred, det ordet shalom som gäller här. Fred, harmoni. Oh, vad det behövs för Efraims barn, för Jerusalems barn, för Gazaområdet, för Västbanken, för hela Mellanöstern, för vår värld. Att Jesus talar in frid och fred. Och låt mig bara ge som en liten parentes. Lösningen för världens fred finns hos honom som red in på en åsna i Jerusalem för 2000 år sedan, gav sitt liv på ett kors för att sona våra synder, uppstod igen till liv för att du och jag skulle kunna få vår synd förlåten, så att skiljeväggen mellan Gud och människa skulle vara bruten. Men inte bara skiljeväggen mellan Gud och människa, utan också mellan människa och människa. En stridande armé kan vinna en seger genom vapen, det vet vi. Men i det långa loppet så har vi sett att när en hemsk fiende besegras så kommer det ytterligare andra. Det blir fred den dagen fridsfursten får regera på den här jorden. Jesus Kristus. Och att se också omgivningen och tiden i bilden av vem Jesus är. Hur kan, eller kan en jud och en palestinier kalla varandra för broder, syster och broder? Ja, genom Jesus Kristus. För Bibeln säger att Jesus, han har rivit fiendskapen mellan hedning och jude. Han är fridens furste. Han ska tala frid. Han ska tala fred till hedna folken. Därför är uppgiften, och inte bara uppgiften, utan att vi har evangelium. Det glada budskapet om vem Jesus är. Det är liksom inte bara en, det är liksom inte bara något som har med kyrkan att göra, utan det har med allt att göra. För Paulus säger att allt ska sammanfattas i Jesus Kristus. Han är navet, han är centrum. Så när han rider in så är det liksom en profetisk handling. Vi ser fram emot något som ska komma. Jesus Kristus, fridens furste. Och när han rider in så står han för ett annat ledarskap än vad vi är vana vid. Och han står fortfarande för ett annat ledarskap än det vi ser. Och Zakaria, han ger tre karaktärsdrag på konungen som skulle komma. Han var rättfärdig. Jesus är rättfärdig. Han får rätten, det rätta till seger. Jesus, han är omutbar. Det går inte att muta honom. Det går inte att smickra Jesus. Det går inte att hota honom. Han viker inte undan för det svåra. Han fegar inte ut. I alla lägen står Jesus för det som är rätt. För det som är sant. För det som är äkta. Han sviker inte när trycket blir hårt. Han konfronterar alltid vår feghet och vår rädsla. Som han gjorde i templet, så konfronterar han det som hindrar en tillbedjan av Gud. Vad var det? Ja, men just i det sammanhanget så var det några penningväxlare. Och de hade bord som han välte. Intressant, de hade bord. Och sen var det duvförsäljarna. De hade stolar, står det. Som han skyfflade undan. Och när han hade skyfflat undan och konfronterat det som hindrade tillbedjan, då kom det lama och lytta och blinda fram. Som inte hade kunnat komma fram. Därför att det var pengaväxlar och duvförsäljare och allt möjligt i vägen. Och när de kom fram till Jesus så gjorde Jesus som han alltid gör. För han är bäst. Han botade dem. Han lade sina händer på dem. Och under skedde. Därför att han står emot. Jag är så tacksam när jag tänker på mitt eget fega liv. Att Jesus utmanar min feghet. Och min rädsla och min stolthet och mitt högmod. Och säger: Lasse, ditt innersta rum. Det är ett bönens hus. Det är ett bönens hus. Och det som är blint och lytt och lamt, så att säga, i mitt liv, det botar Jesus. Därför att han är så god. Han är så kärleksfull och han är så sann. Han älskar oss så mycket att han aldrig lämnar oss i vårt mörker. Om vi inte själva bestämmer oss för att stanna kvar i mörkret. Amen. Vilket var märkliga ord. Ja, det står faktiskt så här i Johannes evangeliets tredje kapitel. skakande. Men det står så här. Detta är domet. Ljuset, alltså Jesus kom in i världen. Men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Så väljer vi att vara kvar i mörkret. Det är egentligen det enda som hindrar. Men när vi säger Jesus, hjälp mig ut ur mitt mörker, då leder han oss in i ljuset. Det finns ingen som är så trovärdig som Jesus. Han får till och med namnet trofast och sann i Uppenbarelseboken kapitel 19 och vers 11. Och Jesus, han är segerrik. Det finns ingen kamp som han går in i som han inte segrar i. Jesus segrar varje gång. Jesus segrar i varje sammanhang, i varje område, hela tiden. Hur den ser ut så är Jesus segerfursten. Han seger den här över synden, över döden, över ondskan, över djävulen. Och hans seger omfattar himmel och jord, tid och rum, evighet, ande, själ och kropp. Och hans seger den omfattar dig och mig. Och vi går i hans segertåg, står det i andra Korinthierbrevet 2 och 14. Han går före och han är segrare och vi tror att det är vi som har vunnit. Eller hur? Du vet, när Tre Kronor gör mål så säger vi vann. Det är ingen som säger så. Nej. När Sverige vinner, då är det vi som vinner och det är de som förlorar. Nej, ingen kände igen det. Men det är så det låter i alla fall. Men det vill vi aldrig tänka på. För Jesus, han låter oss vara segrare. I honom blir vi segrare när vi går i hans segertåg. Eller hur? Han är segerrik. Och det står till och med att vi vinner en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Han är ödmjuk. En segrare som är ödmjuk. Segen Jesus vanns inte för att förnedra andra. Jesus, han böjde sig ner och blev själv förnedrad på korset. Det var vapenlös kärlek som vann seger för alltid. Vapenlös kärlek. Utgivande. Ödmjukhet. Det finns inget kaxigt. Det finns inget högmodigt. Det finns inget stolt i Jesus. Det finns inget, vad var det jag sa i Jesus? Aldrig möter du den attityden hos honom. Aldrig möter du det. Det kan man möta hos förståsigpåare. Men inte hos Jesus. Han är ödmjuk. Han kom för att tjäna och ge sitt liv till lösen. Han böjde sig ner i ödmjukhet. Han kom i mildhet. Hans hjärta. Det var varmt. Det var levande. Det var mjukt. Det var fullt av barmhärtighet. Fullt av barmhärtighet. Och det är för människor som du och jag som inte får ihop det. Som inte fixar det. Som känner liksom en god Gud. Det är därför människor sådana som vi flockades runt honom. För de kände. Här får jag en ny chans. Här är jag sedd. Här är jag älskad. Här blir jag upprättad. Här blir jag trodd på. Här blir jag någon. Vi som kämpar med olika saker. Kan alltid komma till Jesus. Men det var ju han som kom till oss. Vi kan ta nästa. Han kommer. Han kom för att frälsa världen. Inte för att döma världen. Och riktningen, den är alltid till dig och mig. Han är den gode herden som söker det som var förlorat för att vinna det. Vi är både de förlorade och de vunna samtidigt. Och hans kallelse, den är glasklar för alla. Står i Markus 1 och 15. Det ska vi läsa mer och tala om nästa söndag också. Tiden är inne och Guds rike är nära. omvänd er och tro på evangeliet. Och Jesus säger i Matteus 11:28, kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge vila, ta på er mitt ok, jag ska skänka er. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus, han är i rörelse och han kommer med sin egen närvaro. Han kommer med sin egen närvaro. Det är inte alltid du får alla svar. Det kanske till och med så att det är oftast som du inte får alla svar när du brottas som djupast och undrar varför sker det här. Men han kommer med sin närvaro. Han är där. Och han sviker inte. Han lämnar dig inte ensam. Han ska själv vara med dig. Han har sagt, jag är med dig alla dagar till tidens slut. Han är med dig. Han kommer med hopp och tro. Han kommer med förlåtelse och ytterligare en chans att leva. Och han är outtröttlig i sitt engagemang för oss. Han ber för dig. Han ber för dig. Och han går aldrig förbi dig. Aldrig. Någonsin. Han checkar av. Han är den gode herden. Han smörjer ditt huvud med olja. Han kollar liksom, hur är läget efter den här dagen. Men det, du har haft det tufft nu. Och han tar hand om dig. I kärlek. I ömhet. I godhet. Och det är din konung som gör det. Halleluja. Halleluja. Han ber för oss. Står det. Han ber för dig. Han vet att det ska gå bra för dig. Han är den största förebedjan av alla. Och att man fick en liten ton, en liten portion av den anden av förbön som Jesus Kristus har. Man får höra och vara delaktig i hans bön för den här världen. Wow. Att Gud bara la lite av det hjärtat i ditt och mitt hjärta. Halleluja. Och han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka. Han gör det. Det är bara så. Den Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka. På samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Apostlagärningarna 1:11. Och Bibeln kallar det för vårt saliga hopp. Ett glädjefullt hopp, ett lyckligt hopp. Inte undra på att det står så här, fröjda dig storligen. Det är lite speciellt. Hur är det? Jag har fröjdat mig storligen idag. Så säger man kanske inte, men det, jag tycker det låter mäktigt, tycker inte det? Fröjda dig storligen. Alltså, var glad! Var glad! För han kommer! Du kan glädja dig! Det finns en glädje som är större än allt vad vi upplever här. Och den glädjen är i Gud. Den är i Jesus Kristus. Eller hur? Fröjd i Herren är er starkhet, står det i din hemjabok. Halleluja. Ibland tror jag vi är lite för deppiga. Lite för liksom återhållsamma. Eller hur? Jag tror att det var ganska så livat på gatorna i Jerusalem den där dagen. Eller hur? Det var så livat så översteprästerna och skriftlärarna som tyckte det skulle vara ordning och reda här. De var irriterade. Hör ni inte vad de ropar, barnen? Vi har gudstjänst här, de ska vara tysta nu. Det var inte alls vad Jesus sa, eller hur? Utan det var liksom glädje. Och jag kan ju liksom inte, jag kan inte fejka det. Ni märker vad jag försöker få fram här, eller hur? Det är vårt saliga hopp. Kom igen, vi får glädja oss. Saligt står också i Saltaren. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Saligt, glädjefullt, underbart är det. Halleluja. Han kommer tillbaka. Han gör det. Han ska träda fram i härlighet. Och den ankomsten ligger framför oss ännu. Det står i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 37. Ännu en kort liten tid. Ännu en kort liten tid. Så kommer han som ska komma. Och han ska inte dröja. Det är lika säkert som att Jesus en gång kom. Dog på korset. Uppstod igen från de döda. Att han kommer tillbaka igen. Och jag tror vi kommer få vara med om den dagen. Jag bara tror det. Det kommer bli så fantastiskt roligt. Och intressant och spännande. När Jesus kommer tillbaka. Wow. Och vår värld behöver det. Vår värld behöver Jesus som aldrig någonsin. Jag behöver Jesus som aldrig någonsin. Du behöver Jesus som aldrig någonsin för. Din fru behöver Jesus som aldrig någonsin för. Din man, han behöver Jesus ännu mer. Eller hur? Det är det stora behovet idag. Jesus behovet. Halleluja. Och han räcker till. Och han är här. Därför att han är densamme igår, idag och så i evighet. Halleluja. Halleluja. Varken det som varit, det som är eller det som kommer är ett hot för den som tillhör honom. Inget kan skilja dig från Guds kärlek. Ingenting. Inget. Ingen.